Vi ska lämna jobbets lag och så ska vi gå till Nya testamentet och nu till 8:e kapitlet i Romarbrevet. För vi måste på något sätt lite fördjupa det här perspektivet med att Job, som var redlig och oförvitlig, ändå drabbades så svårt. Jobs vänner, de hade ju väldigt enkel och handfast och bra teologi. Du har syndat, käre Job. Bekänn du bara. Så ordnar sig allt. För Jobs vänner var det så här, att orättfärdighet lika med lidande och rättfärdighet lika med lycka. Det har Jobs vänner förkunnat i alla tider. Är du rättfärdig så ska du också vara frisk, rik, lycklig och glad. Jobs vänner är ett stort samfund. Men nu är alltså Gud och djävulen överens, och det är kanske inte varje dag de är det. Men de är överens om detta, att rättfärdigheten kan inte få lov att löna sig. Inte här på jorden. Inte här på jorden. När Paulus börjar i Romarbrevet 8 att tala om den rättfärdiges situation, den rättfärdiggjorda människans situation, så talar han i ljuvliga ordalag om barnaskapets ande och Abba, fader och det här. Han hinner inte mer än ett par verser så har perspektivet förskjutits och han kommer in på frågan om den kristne och lidande. Lidandet i den kristna människans liv. Alltså den rättfärdiggjorda människan. 18 vers. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Ja, här får anden till och med ett stort A i svensk nya översättningen. Det är ju fint. Annars är det ju ofta så att demonerna är personligheter och den helige ande bara någon sorts dimma av någon slag. Nå, det var ju bara en parentes. Paulus tar direkt upp lidandet i den kristnes liv. Och han har mycket att säga, fast han säger det i väldigt komprimerad form. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder. Jag håller före att denna tidens lidanden ingenting betyder, står det i gamla översättningen. Och det där, med det menar Paulus, helt visst, att lidandet är knutet till en tidsepok. Det lidanden som förekommer under denna tid. Och alltså måste vi förstå att vi lever i en lidandets tidsålder. Kanske snarare än att det är så som vi ofta försöker förknippa det, så att somliga människor drabbas av lidande men andra kan på något sätt sköta sin situation och sin tillvaro så att de slipper undan. Alltså att lidandet skulle vara knutet till personer eller till handlingar. Paulus knyter lidandet till denna tidsålder. Och i denna tidsålder drabbas allt och alla av lidande. Hela skapelsen suckar och våndas. Ja, men vi slipper väl i alla fall undan det, för det frälsning går ut på. Till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar. Slipper vi undan? Svar nej. Jag menar, plötsligt läser man i tidningen om ett jordskred någonstans. 15 000 människor begravda under jordmassorna. Fanns det inte en enda kristen med det? Jo, säkert. Var det fel på deras tro? Nej. Också vi som har fått anden som en första gåva. Också vi drabbas av denna tidsålders lidande. Och för att stryka under det så träder Gud själv in på arenan. I Jesu gestalt, och också han drabbas. Ingen slipper undan. Ibland hör vi det här påståendet att vi ska aldrig vara förkylda, för Jesus var aldrig förkyld. Jesus var nämligen rättfärdig, så han blev aldrig förkyld. Så vi ska inte heller bli förkylda därför att vi är rättfärdiggjorda i Jesu blod. Har du aldrig hört det, Bengt Erik?
Jo.
Ja.
Nej,
det förstår inte jag heller. För det står ju varken det ena eller det andra i skriften. Nej. Däremot så står det att han var prövad i allt, liksom vi. Vad sen det betyder, det kan vi ju kanske vara lite oense om. Men vi ska inte dra fler växlar på bibeltexterna än vad de medger. Och vi ska heller inte vända på det så här att eftersom Jesus var fullkomligt rättfärdig så var han också fullkomligt frisk. Han träder in i denna tidsålderssituation. Och jag brukar ofta fråga när folk som säger så här, att Jesus var aldrig förkyld för han var rättfärdig. Jag brukar fråga, varför säger han i Nasaret läkare bota dig själv? Och varför står det hos Jesaja att han var förtrogen med krankhet?
Just avsnittet i Jesaja är väl ändå ett bevis för att Jesus måste ha varit sjuk. Hur skulle han annars kunna vara förtrogen med detta om han hade varit helt?
Nej, men jag menar att...
Förtrogen med ensamhet, övergivet, varför skulle han... För därför att han fick erfara det.
Ja.
Och hur skulle han då bli förtrogen med sjukdom utan att vara drabbad av det?
Nej, men... Ja, just det. Men nu är du alltså biträdande överläkare i ftisiologi. Så du är ju naturligtvis förtrogen med lungsjukdomar. Kroniska bronkiter och emfysem och tuberkulos och småcelliga cancerar och allt möjligt. Och då menar man alltså att det var den sortens förtrogenhet Jesus hade. Och det här kan vi alltså hålla på och dividera om. Va? Vi får inget bra besked. Och det är typiskt Gud. Vi får inte alltid bra besked. Därför att det ska på något sätt finnas ett utrymme för oss att visa vad vi väljer att läsa när vi läser skriften. Vi får lämna den frågan. Denna tidsålders lidande. Också vi som har fått anden som en första gåva. Också vi drabbas. När börjar den här tidsåldern och när slutar den? Ja, den börjar med Adam, med syndafall. När slutar den? Den slutar när Guds barn uppenbaras. Och när sker det? Jo, när vi får se honom sådan han är, då blir vi honom lika. Och med vårt återställande återställs skapelsen. Detta är vad skapelsen väntar på. Detta är vad vi väntar på. I 20:e versen står det så här. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Och det här ordet tomhet, det är i praktiken samma ord som det vi läste förra timmen, att folkens gudar är avgudar. Det vill säga intighet eller tomhet. Men ordet betyder också meningslöshet på samma gång. Och det tycker jag är en väldigt intressant bibetydelse. I och med syndafallet kommer hela skapelsen in under meningslöshetens välde. Massor av saker som sker är meningslösa. Det började ju med att Adam fick för sig att han skulle bli något annat än han var och hade förutsättningar att bli. Meningslöst, tomhet, idioti. Och Adams ättlingar kan en efter en upptäcka i sina liv att det där är ju totalt meningslöst. Det är rena snurren alltsammans. Och Herren kan då komma med sin ande och börja ta Adam ut ur meningslöshetens välde. Och mycket av det vi kallar lycka och framgång och mycket av det som människor gläder sig åt och undrar varför inte Gud ger dem mycket mer av är själva delar av detta meningslöshetens välde. Men meningslöshetens välde är inte bara att vi jagar kattguld i onödan. I våra försök att vara det vi inte är istället för att ta vara på det vi är. Utan allt detta öppnar hela skapelsen för det lika meningslösa lidandet. Mänsklighetens meningslösa lyckojakt öppnar hela skapelsen för det meningslösa lidandet. Det här är, tror jag, är viktigt att ha klart för sig när man ska själavårda människor i sorg, inte minst. Jag tog det här exemplet förra timmen med mannen som sitter bakom ratten och krockar med en långtradare och hela hans familj dör men han själv överlever. Därför att den fråga som han återvänder till gång på gång när vi ska hjälpa honom igenom hans sorg, det är frågan: vad var det för mening med det här? Och i vår oförmåga att förklara vad Gud kan ha för mening med sånt, så försöker vi istället förklara för dem att djävulen hade en mening. Och i det ögonblick vi lyckas övertyga honom om det, så har vi också talat om för dem att Gud klarar inte av djävulen. Eller också vill han inte. Istället tror jag det är viktigt att man får tala om för en sådan människa att hela skapelsen befinner sig under meningslöshetens välde. Det är alltså ingen idé att leta efter en mening, varken Guds eller djävulens mening i det här. Skapelsen är lagd under meningslöshetens välde. Till följd av att hela mänskligheten älskar det meningslösa istället för att älska honom som är meningen med våra liv. Och meningslösheten finns med en gemensam miljöförorening som drabbar oss alla. Men i samma andetag som man säger detta så måste man också peka på den 28:e versen. Och där tycker jag nästan att den gamla översättningen ger mer substans på ett sätt. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det kan ju kännas som rena hånet i en sån här situation om man inte får det hela insatt i sitt sammanhang. Utan det vi kan finna i det här, det är detta. Att när det meningslösa lidandet drabbar mig så kan jag ta mitt meningslösa lidande och gå till Gud. Och han kan ge en mening åt det lidandet som lidandet i sig själv inte hade från början. Om jag alltså visar Gud ett förtroende i min lidande situation så kommer Gud att se till att också lidandet hjälper till att samverka till det bästa. Vi bläddrar ett par sidor bakåt till 5:e kapitlet i Romarbrevet. Där Paulus säger det här lite mer rakt på sak. Vi läser där från början de första 5 verserna. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Och vi läser det här. Vi gnuggar geniknölarna och säger, men käre Paulus, det måste du alltid ha missuppfattat. Så här är det inte alls, förstår du. Utan lidandet bryter bara ner en. Det livet går ut på är att undvika lidandet så mycket som möjligt. Nej, säger Paulus. För han tecknar för oss en bild. Där vi blir införsatta i en sådan situation att till och med det som är syndens konsekvens i mänskligheten också det tvingas av Gud att gagna mig istället för att bryta ner mig. Det är den kristnes lott. Till och med lidandet måste tjäna Guds uppbyggande syften i mitt liv. Det betyder inte att inte lidandet gör ont, för det gör det. Men när jag går med det till Gud, då får det en mening som det inte har för någon annan människa. Inte ens för mig själv om jag inte går till Gud med det. Nu förstår vi den här dialogen mellan Gud och djävulen lite grann i Jobs bok. Ett litet stycke till. Vad var det som skulle testas nu i Jobs liv? Jo, det kanske var just detta. Var han villig att gå till Gud med det meningslösa lidandet för att låta Gud ge en mening? Eller skulle det komma att visa sig att Job istället, som det uttrycks, skulle tala förgripliga ord i ansiktet på Gud? Vända honom ryggen och bara liksom frank förklara, jaså du kan inte ställa upp mer för mig än så här. Ja, det var det jag tänkte. båda de här texterna nu i Romarbrevet så finns ordet hoppet. I 5:e kapitlet står det att vi är stolta över hoppet att få del av Guds kärlek, härlighet. Och så står det att uthålligheten skapar fasthet och fastheten skapar hopp. Och hoppet sviker oss inte. Går vi till 8:e kapitlet så står det 24:e versen. I hoppet är vi räddade. I hoppet är vi räddade. Frågan är nu vad det betyder. I hoppet är vi räddade. Hoppet är den kristnes förväntan på det som ska ske på den yttersta dagen och efter. Alltså när denna tidsålders lidanden är förbi. När vi inte längre kan vandra efter denna tidsålders väsende, följande försten över luftens härsmakt, och när vi inte heller drabbas av denna tidsålders lidande. Vi har något att se fram emot. Vi är utlovade en kung och ett rike. Och Bibeln talar om att Gud har gett oss sina härliga löften. Och ibland missförstås det där. Som att hela Bibeln var någon sorts löftesbok. Där man önskar det ena eller det andra. Och det gäller bara att hitta ett bibelord som talar om att jag har rätt till det där jag önskar mig. Och sedan så håller jag på och mumlar det bibelordet tills jag får det. Guds löften är löftet om en kung och ett rike. Som Petrus säger på pingstdagen som det står i Apostlagärningarna 2. Eder gäller löftet. Singularis, löftet. Eder och edra barn. Bibeln ger oss löftet om en kung och ett rike som ska komma. Och eftersom Jesus har uppstått från de döda finns det ingenting som kan hindra det löftet att gå i fullbordan. Det är den kristnes visshet. När den kungen och det riket kommer, då är denna tidsålders lidande slut. Då är vi räddade ur hela eländet. Och eftersom jag redan har överlåtit mig till denne kung, så finns det heller ingenting som kan hindra mig att gå in i det riket när det kommer. Ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är mitt hopp. Det är det jag ser fram emot. Och det hoppet är inte någon osäker förväntan så som det ofta är när vi talar om hopp i vanliga fall. Ja, jag köpte en penninglott och jag hoppas att vinna högsta vinsten. Eller jag hoppas att inte svärmor kommer till påsk. Men det är en osäker framtidsförväntan. Den kristnes hopp är en helt säker framtidsförväntan. Därför att den är grundad i Guds löfte. Det enda som är osäkert är tidpunkten. Om den vet vi ingenting. Allt annat är bergsäkert. I hoppet är vi frälsta, står det gamla översättningen. Det är lika korrekt att översätta att i hoppet är vi helade. I hoppet är vi upprättade. I hoppet är vi helt befriade. I hoppet har vi fått allt. Allt det goda som Jesu försoningsverk ger oss i löftets form. Det äger vi i hoppet. I 17:e versen i 8:e kapitlet står det så här. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Vi är arvingar. Och vi lovade ett arv. Och det är ju alltid så med ett arv att det kan inte betalas ut riktigt när som helst. Utan testator måste först ha dött. Dessförinnan betalas det inte ut några arv. Håller man sig väl med moster Amanda som har testamenterat sin förmögenhet så kan jag få ut ett förskott. Jag kan få en slant på vägen av tanten men som lever så att säga. Förstår ni? Och den situationen befinner vi oss i. Vi har fått ett förskott på vårt arv. Och det är det som ligger i uttrycket och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Ett förskott på det stora arvet. Och med det arvet, eller med det förskottet ska jag säga, följer mycket helande och mycket hjälp. Men det är bara detta att helandet är inte obligatoriskt i denna tidsålder. Och ju mer du ber för sjuka, ju mer du själavårdar människor i deras inre nöd och förvirring, desto fler erfarenheter kommer du att göra av människor som du tyckte att borde ha blivit helade och borde ha blivit hjälpta och så blev de det inte och du vet inte varför. Vi lever i förskottets tid och inte i fullbordan. Avhåller det oss från att fortsätta att försöka förmedla det förskottet erbjuder? Nej, naturligtvis inte. Tvärtom är det så att Kristi kärlek driver oss att ännu mer försöka att nyttiggöra det förskott vi har fått. Så att det ska räcka så långt som möjligt in i människors liv. Smärtan att vi inte kan hjälpa alla får aldrig hindra oss. Får den oss att sluta så är vi inte drivna av kärlek. Och ut ur misslyckanden, inte minst de oförklarliga misslyckandena, prövas det gång på gång vad det är som driver mig att fortsätta. Det framkommer också så tydligt i den här texten att lidandet är syndens konsekvens. Men att det behöver inte vara min synd som leder till mitt lidande. Hela skapelsen har hamnat under meningslöshetens välde på grund av det Adam gjorde. Hans gärning återverkar årtusende efter årtusende, generation efter generation. Okej, vi spär på det hela. Vi upprepar hans dumhet gång på gång. Och lidandet lever vidare. Det här för med sig att när vi möter en lidande människa så måste jag försöka att vinna en klarhet i om det är den människans egen synd som har lett fram till den situation där han står eller om hans lidande är ett uttryck för att han lever i denna tidsålder. Här kan man aldrig vara tvärsäker. Man får närma sig de här frågorna med stor försiktighet och stor ödmjukhet. Vi läser i Jakobs brevs 5:e kapitel. Vi behöver inte slå upp det, men där står det att om någon har syndat så får han bekänna sina synder. På det att han må bli botad. Men det är om man har syndat. Jag menar om vi träffar en människa som är full av hat och hämndbegär och sen mår dåligt. Så är det ju helt klart att vi måste på något sätt sätta fingret på det där hatet och säga att det där kanske du skulle lämna ifrån dig. Du mår dåligt för att du går och bär på någonting som skadar dig. Det här är din synd som du måste bekänna. Men det är inte alltid det är så. Och på olika sätt måste vi alltså kartlägga om en människa själv har bidragit till sin situation eller om han så att säga är ett offer för vad andra har gjort. Därför att vi smutsar ner varann. Den enes avgaser är den andres skogsdöd. Den enes kärnkraftsolycka är den andres kasserade kantareller. När man alltså ska trösta någon överlevande eller anhörig överlevande efter en flygplanskatastrof eller ett jordskred eller någonting sånt här, så är det ingen mening med att hålla på och försöka att fila ut vad som var den ene skuld och den andra skuld. Vi är utsatta för varandra och vi är delaktiga i varandra. Därför att så har Gud skapat hela skapelsen. Individualismen är inte Guds uppfinning. Den är vår. I Bibeln talas det mycket om under och tecken. Och anden har ju kommit bland annat för att göra under och tecken. Då måste vi förstå detta att helandet i denna tidsålder är inte lösningen på lidandets problem. Helandet i denna tidsålder är inte lösningen på lidandets problem. Utan helandet är ett tecken på att lösningen är i annalkande, vilket är något annat. Vi slår upp i Hebreerbrevet 2 och vi kan läsa från 5 till 8 versen. Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talar om. Om detta finns ett klart vittnesbörd. Vad är en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom. Allt la du under hans fötter. När han la allt under honom gjorde han inget undantag. Allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Och det kommer vi inte att kunna se förrän den dag då han skiljer med makt dem som vill ha makt ifrån dem som vill ha nåd. Då kan vi se att allt är honom underlagt. Den dagen har inte kommit än. Nu lever vi i hoppets tid. Alltså i väntan på att löftena ska gå i sin slutliga fullbordan. Och redan i hoppet kan vi vara glada. Gläd er i hoppet. Hur är det står i 12 kapitlet i Romarbrevet? Kan ju titta på det också. Romarbrevet 12 och 12. Gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Gläd er i hoppet. Gläd er i Herren alltid. Längt efter hans återkomst. Och vi kan läsa också i 1 kapitlet i Petrus första brev. Från 3 till 9 verserna. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje. Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Det finns ett arv. Var finns det någonstans? I din och min plånbok, i ditt och mitt kassafalv. I våra egna kroppar så att vi ska vara oklanderligt friska och glada. Nej, det finns i himlen. Det väntar på oss i himlen. Men vi är födda på nytt till ett levande hopp. Den heliga ande har kommit till oss. Och målar ut för oss bland annat vad vi är på väg till. Uppmuntrar oss att vandra vidare till det mål som är satt för oss. Att få gå in i det rike som är utlovat. Det är ingen prestation. Anden hjälper oss på väg. Och under den vandringen finns det mycket helande. Det finns mycket hjälp. Det finns mycket förvandling. Mycket tröst. Mycket förmaning. Mycket korrektion. Men vi måste också ha klart för oss att i och med att anden har kommit in i våra liv så för anden med sig en del lidande. Vi kommer att dela Kristi smälek. Har de hatat mig så kommer de också att hata er, säger Jesus. Och de lidanden kan vi slippa om vi kör ut den helige ande. Anden är oss inte given för lidandesfrihetens skull i denna tillvaro, utan för att leda oss till det rike där inget lidande finns. Och i det arbetet, i den ledningen från andens sida, finns mycket helande. Det är ju därför vi jobbar med själavård. För att vi vill hjälpa människor att vandra vidare mot målet och att få ta emot allt det som den heliga ande vill göra för att göra den vandringen möjlig. Jag vågar påstå att ingen av oss kan pejla hur stora fonder av läkedomskraft, tröst och uppehållande kraft, hjälp och stöd av alla slag som anden för med sig. Det enda jag önskar är att ingen av oss ska gå omkring och tro att det som skriften lovar för nästa tidsålder gäller redan nu. I samma ögonblick vi börjar lova sådana saker skapar vi så oändligt mycket förvirring hos folk. För det är inte denna tidsålders spelregler. Utan istället beskrivs den heliga ande som en garanti på den dag då vi ska få gå in i det eviga riket. Och fram till dess så kommer vår tro att prövas, vår trohet emot Gud. Efesierbrevet stryker under detta gång på gång. 4:30 till exempel. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Han är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Han är garantin. Ungefär som du köper en bil med 8 månaders leveranstid. Leverantören har skrivit sitt namn under kontraktet. Du får vänta 8 månader, men eftersom namnet står där så får du din bil. Gud har skrivit under genom att ge dig sin helige ande. Första kapitlet, där står samma sak. 13 och 14 verserna. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit i tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Han är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära. Vi är frälsta och vi kommer att bli frälsta. Vi äger redan allt, men vi har det inte i vår hand. Därför att vi är lovade allt, men vi förfogar inte över det. Som jag sa igår, att människan är konstruerad av Gud för att drivas med tacksamhet. Tacksamheten är rättfärdighetens drivmedel, sa jag. En tacksam människa behöver inte instrueras i rättfärdighet. Han önskar leva rättfärdigt. Han har fått lagen inskriven i sitt hjärta. Och det här är en Guds finurlighet. Du vet hur unga blir när man öser presenter över dem. De blir ganska odrägliga. Barn är trevligast dagen före julafton, det vet alla. Därför då det gäller löftet. Där ligger paketen under granen, men de är ännu inte mina. Och det handlar nu inte om att Gud köper så att säga snällhet av oss. Så är det ju ofta med barn och julklappar. Det förstår man rätt, det här är en dålig liknelse. Men på något sätt finns det ett val i våra liv. Jag kan välja om jag vill glädja mig i hoppet eller om jag inte vill göra det. Eller om jag vill knyta näven och säga varför får jag inte alltihopa nu? För som jag har sagt, vinningslystnaden var den kraft som förde människan bort från Gud. Alltså kan vinningslystnaden inte vara den kraft som för människan tillbaka till Gud. Ty vinningslystnaden är avgudadyrkan. Och Gud är ingen avgud. Men Gud vill ändå att jag ska tjäna honom av tacksamhet. Och hur löser man den biffen? Jo, genom att lova allt men ännu inte ge det. Om jag då bara vill tillhöra Gud av vinningslystnad så kommer jag snart att falla av. Men om jag har kommit till den punkt i mitt liv där jag vill tillhöra Gud för att han är Gud, då kan jag glädja mig i hoppet. I detta att jag vet att jag kommer att få allt. Jag håller för att denna tidens lidanden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli min. Det tycker jag är finurligt. Gud utlöser tacksamhet hos dem som verkligen har omvänt sig från vinningslystan genom att ställa ut sitt löfte. Men han ställer det på framtiden. Och han ger mig förskott. Men han ger mig inte allt sammans. Inte nu. Det klarar jag inte. Och under de omständigheterna får vi leva fram tills han kommer tillbaka. Det här går aldrig att sätta på formel eller papper. Det går aldrig att förutsäga vad som ska ske och inte ske. Men detta är Guds handlande in i mänskligheten för att så många som möjligt ska omvända sig och komma till tro. Och därför är det nåd och barmhärtighet bakom allt det Gud gör. Och vi kan se det när vi så att säga ser det utifrån en kollektiv aspekt, när vi ser det som Guds handlande med mänskligheten. När vi sen kommer till den enskilda människan kan vi inte alltid säga varför blev det nu så här. Utan där får vi ofta bara säga detta är ett uttryck för att hela skapelsen ligger under meningslösheten. Men du kan gå till Gud med ditt lidande och få en mening som det inte hade från början.